Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Det blir ju aldrig, aldrig bra när någon tvingar en.
Så jag vill veta att jag skulle slå mitt 20-åriga jag.
Det är ju Agassis gamla hårs som kommer tillbaka.
Tack gode Gud för att vi inte är proffs, Helena.
Hamra till bollen där din jävla boll. Pang, där fick du dig.
Det var det point of no return.
Du lyssnar på Tennisvänner, podden som servar tennisglädje och görs av och för hobbyspelare. 15 love.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Hej Lera!
Tjena. Stämmer det att, vad var det du sa? Du är full och jag sitter i bilen, eller vad?
Nej, jag sa att jag är full och du är trött.
Ja, just det.
Det är så bra. Jag är verkligen det. Alltså, jag vet inte hur många GTs och mojitos jag har fått i mig här nu. Eftersom jag var tvungen att ha någonting att göra medan jag visste att du intervjuade Henrik Jonsson. Och jag hade ju inget annat att göra än att egentligen bara utnyttja mitt bamseband här runt handleden. Mitt all inclusive.
Ja.
Jag tycker att det var jävlar vad du tog tid på dig. Vad far har du gjort egentligen?
Jag har varit på Salk. Ja. Det var ju så här, Salk hörde av sig till oss. De har ju faktiskt ett roligt projekt där de förenar kultur med idrotten, med sporten i sina fina lokaler där. Mm. Och då hade de bjudit dit Henrik Jonsson som har översatt Agassis bok Öppen, som heter Open då på engelska. Och han ska komma och prata om den. Och i samband med det frågar om vi ville göra en intervju. Och det ville vi ju. Och det här var ju när du skulle vara borta på Mallis.
Ja.
Hur jag gjorde då när du var borta. För att vi skulle ju då åka ut till Salk efter jobbet. Och då kände jag när det började närma sig att jag blev faktiskt lite nervös. Det kändes lite så här, vi gör ju den här podden för att det ska vara det är kul och bara lustfyllt.
Och du och jag kände ihop.
Jag skulle känna mig lite ensam där utan
men
dig.
Det förstår jag verkligen.
Och ställa frågor. Och dessutom Henrik Jonsson som är liksom ett fullblodsproffs på, han har poddar och han producerar Sommar i P1. Och, så jag sagt och gjort. Tog med mig en tennisvän. Ja. Jag mässade till Sofia Bruto som är med i förra avsnittet. Som är så glad och härlig. Och
positiv och säger liksom, aldrig nej.
Ja, jag tuggar i sig tennis som livets energi. Elixir. Så frågade om hon ville hänga med. Och det ville hon.
Bra
och
gjort.
Sen fråga nummer två. Jag gjorde en tvåstegsraket helt enkelt. Men vill du vara min sidekick? Och det vill hon också. Så vi ploppade in i poddbilen och åkte ut till Salk. Ja. För Henrik Jonsson som pratade om sin resa. Han har översatt boken, sin egen drivkraft. Han har initierat att vilja göra det. Han älskar boken, han älskar Agassi. Och hur han har liksom brottat ner den här boken och översatt den med en enorm passion. Och är man det minsta lilla tennisnördig. Han var fantastiskt inspirerande att lyssna på.
Ja.
Träffade honom lite fiket innan. Så vi småsnackade lite. Vi för vi var lite tidiga. Och då passade jag på att fråga lite så här, hur var om han spelar tennis och så. Men då visade det sig att han gör ju det. Han älskar ju tennis. Han älskar tennis. Han är precis som du och jag. Så där hade vi varandra.
Ja.
Vi kan ju helt enkelt bara koppla över till Henrik Jonsson i Björn Borg-rummet på Salk. Vi sitter i Björn Borg-rummet på Salk.
Mm.
För du har varit här och berättat om Agassi. Berätta nu, vem är du?
Jag heter Henrik Jonsson och jag älskar Björn Borg. Så att vara i Björn Borg-rummet är för mig aningen kyrkomässigt. Det är härligt. Jag arbetar sedan många år med att göra radio och tv. Jag producerar, jag har varit programledare och jag skriver manus. Och nu har jag översatt Andrew Agassis bok Open, som den heter på engelska, och Öppen, som den heter på svenska.
Spelar du salk?
Jag spelar i salk så ofta jag kan. Senast idag, då sagt, för inspelningsdagen, så har jag spelat någon gång innan. Men det är väldigt häftigt att vara här, för att när man kommer hit så kommer man in liksom i en tennisvärld. Här spelar människor tennis och rör sig, och människor kommer in lite mer från gatan. Jag har varit en hel del på Kungliga tennishallen och spelat. Jag har en del kamrater från Lund som är medlemmar där, och det tycker jag väldigt mycket om. Men det är lite mer sluten krets. Man hälsar, man känner varandra på ett annat sätt. Det finns inte samma nyfikenhet. Men jag bor ju i Norrköping, så där brukar jag spela tennis. Och där har man alltid lite bråttom ifrån. Man kommer 5 minuter innan och sticker direkt och duschar hemma. Så det är mysigt att vara här på Sal. Och jag är oerhört imponerad av att det går att ta någonting som att hobbyidrotta så här långt, så att man är beredd att komma hit en kväll och ta ett glas vin och prata böcker.
Jag bara undrar hur länge du har spelat och hur mycket du spelar.
För länge, och jag spelar för lite. Jag spelar uppvuxen i radhusområdet i Lund. Och på den tiden så byggde kommunerna allmänna idrottsplatser. Mm. Så vi kunde cykla och spela tennis på somrarna där. Och då klassiskt, man spelade tills det kom äldre killar. Då spelade man om banan, så fick man gå därifrån. Och då hade man en boll var och tre racket. Sen har jag spelat lite av och till. Men för ungefär 4 år sedan så tog jag upp tennisen på riktigt. Och tänkte, nu ska jag försöka bli bra på en idrott. Och nu vill jag ha en idrott som jag är bättre i nu vid 47 års ålder. Jag är 47 års ålder än vad jag var när jag är 20. Så jag vill veta att jag skulle slå mitt 20-åriga jag.
Det är en bra drivkraft.
Kan du inte bara kort berätta om den här bedriften och hur du kom sig att översätta boken Öppen av Agassi?
Ja, det kom sig som så att det började med att jag läste den. Jag läser väldigt mycket biografier. Rockbiografier från olika musiker och idrottsbiografier. Inte lika många, för de är sällan intressanta. Men när jag läste Agassi-biografin så gjorde den det med mig som jag hoppas att de sommarprogram som jag brukar göra, Sommar i P1, ska göra med människor. Det vill säga förstå siffror. Vad betyder 6-3? Vad betyder 7-5? Hur känns det? Och den här boken är ju en fantastisk sportbiografi som inte handlar om sport. Utan handlar ju om vad det är att vara en människa med väldigt stora drömmar. Och vems är egentligen drömmarna som jag försöker att uppfylla. Sommar i P1 har gjort många program med idrottsmän. Kim Källström, Marcus Näslund, Henrik Larsson, Anja Persson, min fru Therese Alshammar, Sara Sjöström och många fler. Och det man märker med dem som verkligen har lyckats, dels har de gått igenom ett nålsöga som är så smalt. Det är så få som lyckas. Men de har 2 saker gemensamt, har jag upplevt. Och det är 1, att de har en levande relation till ensamheten. Det är väldigt ensamt. På toppen är det väldigt ensamt. Och på botten är det väldigt ensamt. Man har familj, man har kanske en flickvän eller pojkvän. Man har mamma, pappa, kompisar. Men ingen förstår en. Jag är väldigt ensam om att förstå hur jag har det. Och man har en levande relation till sin ångest, till det man håller på med. Det enda man vet, det enda man vill, det är att hålla på med sin idrott. Men den ger mig så mycket ångest.
För det är ju där boken börjar, va? Att han ligger i ett omklädningsrum och inte kan röra sig. Ett hotellrum och inte kan röra sig. Vad är det som händer där?
Första kapitlet, som också är en prolog, heter ju Slutet. Och det handlar ju om att han vaknar på morgonen och har så ont i ryggen att han inte kan resa sig. Så han måste gunga. Först till vänster, sen till höger, sen till vänster. Och sen så gungar han upp. Och sen så kommer han upp på alla 4. Och sen reser han sig. Och sen tar han ett steg. Och sen tar han ett till. Och så måste han lära känna kroppen. Måste lära känna sig själv. Och sen duschar han första gången. Och samtidigt som han då i den här sviten på Four Seasons i New York, där han förmodligen brukar bo under alla sina år när han har spelat US Open, rör sig och bara försöker få igång kroppen, som ska han spela på kvällen. Och det är ju då uttalat hans sista turnering någonsin. Och han har ju sagt till barnen att när den här turneringen är över, det vill säga antingen att han vinner turneringen eller att han har förlorat, så är min karriär över. Och han har lovat barnen att när jag slutar spela tennis, då ska ni få en hund. Så barnen vill ju ingenting hellre än att det ska vara över. Och Agassi vill ju ingenting hellre än att det ska fortsätta. Men samtidigt så upprepar han för sig själv, snälla låt det vara över. I motsatsförhållandet av att göra någonting som är så ångestdrivet. Men å andra sidan, det är ju det enda jag känner till. Så jag vill ju fortsätta, men jag vill ju inte. Eller så vill jag inte. Och jag tror, nu pratar jag om någonting som jag absolut inte känner till. Eftersom jag tillhör de som inte blev så bra i en idrott som jag hade hoppats på. Men att man minns sin idrottskarriär i små, små, små ögonblick.
Mm.
Att det var ögonblick av en passning, ett slag, ett mål. När man inte hade ångest. Där.
Vilket tror du är Agassis ögonblick?
Han pratar om det, om vissa matcher, att det är inte de matcherna som fansen kommer ihåg, utan det är ögonblicken som jag själv minns. Blake i New York eller Pete i Australien. Jag tror att det är hundradels sekunder av tillfredsställelse att med tusentals timmarna och att hans pappa tvingar honom att slå 1 miljon bollar om året. Att där, i den biten av en liten sekund, då var det värt allting.
Mm.
Då var det härligt.
För det är lite det man undrar när man läser det här i början, när han har så ont så han kan knappt ställa sig upp och han ändå fortsätter. Då förstår man ju att han har en drivkraft alltså, som är galen. Liksom. Han vill fortsätta fast han har så ont så att han inte kan stå. Så man sugs ju in i historien på en gång där. Man undrar, var kommer den här drivkraften ifrån?
Mm. Och jag tror att i hans fall så är ju drivkraften, det märkliga, att det är ju en antikraft. För att han hatar ju att spela tennis.
Mm.
Han hatar tennis och allt vad tennis står för.
Innerligt.
Innerligt, men samtidigt är det det enda som man kan. Jag tycker det är så fint när han ringer hem sin pappa och frågar om han ska bli professionell spelare. För att om man blir professionell spelare så får han ta emot prischeckar. Och han har tackat nej till några i början av sin karriär för att han då fortsätter att vara amatör. Man ringer pappa och säger, ska jag ta emot checken eller inte? Ja, men vad fan tror du? Ska du bli läkare?
Mm.
Du har inte gått i skolan, du kan inget, du vet ingenting. Att hans framgång är en förbannelse lika mycket som det är hans lycka.
Mm.
För han har alla pengar på banken. Han har fru, han har barn, han har bostäder. Han har eget flygplan. Men ändå så försöker han resa sig upp fast han ligger på alla fyra i ett femstjärnigt hotell i New York i en svit. Han ska bara resa sig med.
Säger att om när de skaffar en hund så ska den heta kortison. Kortisonsprutor.
Ja, men verkligen.
Han har ju en liksom väldigt rolig humor i.
Och det är väl mycket där som är bokens nerv, att han lyckas vara i berättelsen. Den är ju skriven i presens, mycket av den. Men ändå kan kliva ut och kommentera det, att hunden ska heta kortison. Det är ju ingenting han tänker på där, men det är någonting han tänker på när han minns. Mm. För att han får sina kortisonsprutor.
Vad har hänt med din bild av Agassi? Hade du någon förutfattad mening innan du läste boken? Och vad har hänt med din syn på Agassi?
Mm. Det där är ju väldigt intressant i bemärkelsen att för mig var han ju någon slags posterboy, en rebell som ville slå mot systemet. Men för att kunna slå mot systemet måste du veta hur systemet fungerar. I alla fall som det beskrivs i boken, att det var lite mer slumpmässigt. Ja, men det får väl bli så här. Att det var mer ett faders uppror, att det är hans pappa han vill revoltera mot, att det inte är så genomtänkt som jag trodde. Jag trodde det var mer sådär, okej, alla springer till vänster, jag springer till höger.
Precis.
Att han hade en sån driv i sig. Men i boken så är det mer att jag kör det för att jävlas. Jag vill jävlas. Att den punken som finns i honom var nog mer äkta än vad han själv trodde. Eller i alla fall, jag trodde att den var mer äkta. För att han är ju ingen stökig kille, som man skriver i boken också. Han gillar liksom mjuk musik och mjuka saker. Han är ju ingen tuffing. Nej. På det sättet.
Men det står väl någonstans att han beskriver det som att det är en vanlig tonårsrevolt.
Mm.
Det är bara att han har en mycket större arena.
Ja.
Han har sina frisyrer och sina kläder i en värld som är väldigt strikt.
Nu upplever jag också att jag känner honom att vi är väldigt bra kompisar fast jag aldrig har träffat honom. Och, men jag har mejlat honom. Men inte fått svar. Men att, att han ibland gör sig själv lite onödigt till offer. Att han måste förstå att vissa handlingar får konsekvenser. Gör du så så kommer människor säga så. Att han flera gånger i boken säger att varför var det ingen som sa? Eller varför var det ingen som nämnde? Eller varför var det ingen som... Att min fråga är varför förstod du inte? Varför tog du inte hjälp? Varför bad du inte om någon?
Finns det någon tennisspelare idag som påminner om honom? Finns den här rebellen idag? Vem skulle det vara där på toppen?
Ja, du, jag kan inte hitta...
Som glider ut i jeansshorts liksom.
Nej, de som blir det nu, de blir ju så mycket posörer på något sätt. På något sätt. Och tennis, elit, herrtennisen, nu är ju så extremt dominant av tre äldre herrar. Nadal, Federer och Djokovic, det är ju de tre och sen är det resten. Det var ju synd, Andy Murray som i och för sig är på väg tillbaka. Man har ju lite det i sig i det att han är en annan sorts rebell än vad Agassi var. Agassi var ju en rebell som ville prompt bryta mot regler medan Andy Murray är ju en spelare som inte vill finna sig i vissa saker. Han är en gentleman men har ju ett enormt humör.
Men Serena är väl kanske annars den som är liksom genom klädstil och sätt att uppföra sig på. Är exakt. Väl kanske den som är
exakt, på damtennisen och... finns det så på det sättet. Där är Serena Williams en som har gjort... Hon är rebell i bemärkelsen att hon själv vågar ställa sig emot allt det vi nu känner till.
Är det så att vi är lika tennisnördiga vi tre som sitter här i det här rummet nu?
Alltså att... Jag kan ju bara tala för mig, men jag tänker ju på tennis varje dag väldigt mycket och spelar tennis så fort jag får chansen.
Vad tänker du? Vad tänker du för något?
Ja, men jag tänker att jag är lycklig när jag spelar tennis. Mm. Även om jag är väldigt arg eller ilsk eller, och jag är ilsk när jag spelar tennis, inte för att jag missar, absolut inte för att jag förlorar, utan mer för att ta tillvara på den här stunden nu. Om du nu går längtar efter att få spela tennis klockan 4 på torsdag. Och så slår du en serv utan att börja på knäna. Varför? Förtjäna dig själv och ditt liv. Och din... visa dig själv att din längtan var värd.
Du är lite perfektionist.
Nej, men jag kan känna att om man slår två servar i nät. Och jag vet om att du måste upp med racket högre och peka på bollen när du slår den. Men gör det då. Visa att din längtan är värd någonting. För jag tycker ju på allvar det känns i kroppen när man träffar bollen ordentligt. Man hör ljudet. Jag är väldigt ljudintresserad när jag spelar tennis.
Det är det ljudet som är så beroendeframkallande.
Ja.
Och man lurar sig själv att nu har jag kommit på hur den här sporten fungerar. Det är en fantastisk sport. För så fort du tror dig veta något så berättar den för dig du har fel. 15. Om jag spelar paddel så blir jag väldigt arg när jag förlorar. För paddel är för mig en sport där man tävlar. Det har inga ambitioner att bli bättre. Men när jag spelar tennis så kan jag känna efter en match som jag förlorar. Fan, jag spelar alltså mycket bättre så här kan jag inte. Jag slår en serv och den är mitt hårdaste och den kommer tillbaka. Jag sätter den i nät. Bra serv, tänker jag då. Inte att jag förlorar bollen. Jag har ett förhållande till det som jag tycker väldigt mycket om.
Fint.
Så att man inte blir en sån där grinig och börjar slå mjukt eller blir ledsen. Fan, kruta på andra serven. Det finns inget vackert i att hålla igen.
Spela sitt spel.
Spela ditt spel.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Jag tror att Federer vinner väl 55% av bollarna bara för att han var den bästa tennisspelaren genom alla tiderna. Men det räcker. Han vet vad som krävs för att han ska vinna en match. Tillräckligt för att den han möter ska tro, idag har jag nog en chans. Idag kanske, om jag bara gör så, oj vad nära jag är. Medan Federer känner, det här är ju inga problem.
Nej.
Du är så långt ifrån mig så att om jag skulle vända mig om så ser jag dig inte ens en gång.
Nej.
You have my attention if you beat me at Wimbledon.
Apropå beat me, du läste ju en sekvens i boken. Hur han beskriver att man står inte nära sin motståndare utan man är långt bort från varandra. Man pratar aldrig. Så om vi sätter dig där nu då på ena sidan och på andra nätet där står Agassi.
Mm.
Vad händer med dig inne i dig då?
Du menar om vi på riktigt
skulle mötas
just nu, ja?
Mm.
Jag tror ju att jag skulle vilja få honom att tycka om mig på ett sånt där barnsligt sätt. Eller mänskligt sätt i det. Av samma anledning som vi ler när vi träffar nya människor. Vi ler så mycket för att vi vill att de ska tycka om oss, så vi hör inte vad de säger, vad de heter. Ta i lite för mycket, så att när vi bollar så skulle jag liksom trycka på lite mycket, så när vi står där framme vid servrutan och ska bolla över skulle jag förmodligen dra dem på i knähöjd på honom, om de inte skulle sitta i planket bakom. Men det skulle vara fruktansvärt roligt att få slå ett par bollar när jag verkligen får svinga ut ordentligt. Det finns ju en scen i boken när Agassi och Graf spelar med varandra som är så erotiskt laddad att det liksom dryper om den när han beskriver hur man lär känna en människa genom att känna deras träff på bollen. Att han skulle kunna känna igen hennes slag utan att se att det är hon som slår det. När jag översatte det så vill jag bara hitta ord som skulle kunna gå att applicera på någon form av erotisk laddad situation. Man måste hitta de rätta orden liksom, hur de träffar bollen och liksom hur de tar sig fram och möter varandra. De lär känna varandra och spela tennis. Och jag tror att om jag skulle hamna på andra sidan nätet som Agassi så skulle jag också försöka få dem att lära känna mig. Men jag skulle nog känna sådär, fan alltså jag är bättre än den här backen. Jag har helt andra kvaliteter. Men det skulle vara fruktansvärt roligt att få spela. Det skulle vara väldigt kul att få känna på en serve. Han har ju funnits väldigt länge i mitt liv.
Ja, men man förstår ju att du blir väldigt, att du verkligen känner att du känner honom.
Mm.
Och jag tyckte det var väldigt fint här på det här författarsamtalet, eller översättarsamtalet som vi hade innan. Mm. Att du liksom försvarade honom när en i publiken berättade någonting om att han hade varit otrevlig på något tillfälle när han hade blivit störd i, han skulle samla sig för ett tal och bli avbruten. Och då gick du liksom in och försvarade Agassi. Jag tyckte det var liksom så fint av dig att man förstod hur mycket du tycker om den här personen.
Ja, vad fint när du säger det så, för det tänkte jag inte på. Men det var ju verkligen, men det är som att försvara ett syskon.
Ja. Mm. Saknar du Agassi nu när arbetet med boken är klar?
Ja, det gör jag. Jag saknar honom i bemärkelsen att jag tänker på honom. Under arbetet med boken så kunde jag också tänka så att, vad gör han nu? Vad gör du nu? Och det blev mer sådana här vardagliga saker. Äter du frukost? Kör du bil? Vad har du för bil nu för tiden? Har du liksom sådana här stora amerikanska vita t-shirtar och sådana här amerikanska fula jeans som gör att män får jättestora rumpor som man drar åt med tunna skärp liksom för högt upp.
Som hans tränare Gill hade. Jag var tvungen att bildgoogla honom.
Ja,
han är, alltså, det måste alla göra. Bildgoogla Gill Rice. Han ser underbar ut.
Ja, men han har exakt med nedstoppad t-shirt. Svart så eller vit.
Nu måste du säga vem Gill är till de som inte vet.
Gill är ju då Agassis fystränare från början, men sen så blev det ju hans fadersfigur och livsmentor, healer kan man nästan säga. Det är den som han lägger hela sitt liv hos, med honom som både livvakt
och dietist, även om de äter väldigt mycket skräpmat. Men man pratar ju om gillvattnet.
Mm, just det.
Som vi särskriver. Vi tänkte först skrivit ihop, men gillwater.
Men den relationen är ju så fantastisk. Fint. När jag hade köpt boken så satt jag och läste på ett café. Och så läser jag just det här kapitlet där han har träffat Jill. Och spenderar jättemycket tid med honom. Och så är det julafton. Han är hos Jill och Jills familj och firar jul. Mm. Och Jill tänker så här, men André, du är 19 år. Vill inte du vara ute med dina vänner? Mm. Så här, jag vill inte vara någon annanstans än här. Och det var så himla fint. Så jag bara började gråta. Så här. Blev helt snyftig. Och så bredvid mig på kaféet så satt en äldre man. Så märker man att han tittar på mig så här. Och så frågar han så här, jag ser att du blev väldigt berörd. Jag måste fråga, vad läser du för någonting?
Och jag bara, du blev verkligen berörd.
Ja. Jag bara, jag läser den här Agassi-biografin. Jag tänkte, det var nog inte var den äldre mannen som såg så här intellektuell ut. Men då sa han så här, ja, jag har också läst den. Den var jättebra. Så det var väldigt skönt.
Ja, oj vad fint. Ja. Ja. Jag har blivit väldigt berörd ett par gånger av boken. Och det är nog när han är barn. Och hans pappa är riktigt elak mot honom. Hans pappa är väldigt elak mot hans bror. Mm. Det är nog det som berör mig mest. Att en förälder kan vara beredd att offra ett av sina barn för den andras lyckas skull. Mm. Det finns något väldigt bibliskt i det att om du offrar din ena son så ska din andra son bli lyckad. Och eftersom jag har två söner själv så känner jag att det är ett sånt hemskt beslut att en pappa trakasserar sin ena son och i och för sig väldigt hård och elak mot den andra, men han har i alla fall en god plan för honom. Du är en vinnare och du är en förlorare. Att berätta det för barn är så jävligt, för barn tror på det när du säger det.
Det är kanske en bok du kan skriva.
Ja.
Vad liksom berätta Agassis brors historia.
Ja, det är en oerhört bra liksom. Den ska heta Close.
Det var en sak som jag tänkte på när jag läste boken. Att det lyser igenom lite att han har ett bildningskomplex.
Ja, enormt.
Liksom kallar böcker för Sokrates. Mm. Och det är hela tiden så här konst och litteratur referenser.
Mm. Jag tror att han har det på samma sätt som människor som snabbt tjänar pengar. Helt plötsligt är väldigt intresserade av viner eller whisky. Om du inte har tjänat fullt så mycket pengar. Att man lägger sig till med någon slags smak. Och smaken förstår man sen är kopplat till någon form av bildning. Mm. Du kan inte jättemycket om cigarrer bara för att ni har haft en cigarrprova kväll. Jag tror att Agassi har hamnat i ett skikt och umgåtts med människor som har bildning. Som har stil, smak och pengar. Han kommer från Las Vegas. Kanske världens mest smaklösa stad. Mm. Med en pappa från ett annat land. Helt utan stil, mätt med våra mått. Och hamnar där och vill röra sig där. Och förstår att han har ett bildningskomplex. Så det är lätt att skylla ifrån sig istället för att vad tycker jag om och vad gillar jag. Han gillar ju hamburgare och Barry Manilow. Mm. Han är väldigt liksom vanlig.
Kan inte du berätta
kille.
Igen hur du hittade hans ton eller melod?
Ja, men det är ju precis. Alltså det är, med ett bildningskomplex, det ligger ju i hur man hittar en ton. När jag började översätta boken så började jag skriva från första meningen och bara skrev. Jag säger det mycket snabbare än vad det tog. Det tog lång tid. Men jag ville skriva tills jag hittade en ton. Hur låter han på svenska? Jag har ju inte hört honom prata. Men jag har hört boken. Och då utgår från att den som läser in boken har någon liknande dialekt. Och jag kan för lite om amerikanska dialekter för att kunna säga var den kommer ifrån. Eller sånt där. Men jag ville höra liksom melodin. Ja, men det här svänger. Det låter väldigt skånskt. Skånskt har ju en del amerikanskt i sig om man sjunger på skånska. Wilmer X eller Peps Persson kan ju sjunga så att det låter engelskt, amerikanskt med den svängen. Så att när jag var tvungen att försöka leta upp i mitt huvud, var kommer han ifrån? Och då kände jag att man kommer från någon slags större stad. Den behöver inte vara stor, men den är någon stad som i alla fall betyder någonting. Han har en viss självförtroende, men han är inte bildad. Han försöker inte prata fint, men han försöker prata på ett vettigt sätt. Så han säger sen, han säger inte sedan, han säger kanske, han säger inte eventuellt. Och han försöker inte säga vars och vilken. Så då tänkte jag att då är han från Malmö, för jag är från Lund. Och alla från Malmö tycker att vi från Lund är akademiker jävla som alltid gör oss till. Så Malmö blir bra och vi från Lund tycker att de från Malmö jävla pack. Som inte kan någonting om någonting. Det är någonting som jag sagt innan. Med det sagt, varje gång jag är i Lund så åker jag alltid till Malmö. För jag älskar den staden, tycker den är fantastisk på alla sätt. Men jag tänkte att han är från Malmö utifrån någonstans. Inte från någon klassisk liksom invandrarförort. Utan han är mer liksom från, lite från vischan.
Mm.
Lite sådär liksom. Lite out. Utanför. Så att han pratar på ett sånt sätt. Så jag hörde en melodi när han pratade. Han skulle prata liksom. Man skulle säga, du, vad gör du nu? Fast han skulle inte säga det på ett Zlatan U, utan han skulle säga på ett Malmö U. Vem är den flickan?
Jag tycker det där är så roligt, för då ser man liksom någon svensk version av Agassi. Mm. Och apropå den här tonen, ibland i podden när vi har gäster, vi slutar, vi har musik i slutet. Så vilken låt, kan du ta den på uppstuds, på volley? Vilken låt skulle rama in det här avsnittet av Agassi?
Smash med Creeps.
Okej,
okay, you gotta hit the balls. New balls, please. Smash.
Vi ska avrunda lite, men avslutningsvis var jag tänkte att ni tappade bollen.
Avrundar vi lite?
Ja,
vi spelat halv tiebreak.
Vi
kör tiebreak till 4.
Och jag tappade bollen.
Jag kan bara säga, jag tyckte det var så oerhört härligt att läsa slutet. Hur det liksom, när han spelar med Steffi Graf. De spelar tennis. Alltså kärleken till henne är ju
monumental.
Enorm liksom. Mm. Det är så gulligt när de spelar dubbel ihop och vinner bollar. Han vill bara pussa på henne. Och hon är så här sval och vill göra en liten high five eller någonting. Han vill bara, han älskar henne så innerligt. Mm. Så att det är,
hon är bara lång, vacker, sphinx. Rör sig som en gazell. Han är bara liten rund och
god liksom.
Hamra till bollen där, en jävla boll. Pang! Där fick du dig.
Men det var så här, jag blev så oerhört lycklig av slutet. Ja. Att det känns som att han någonstans ändå hittar kärleken till tennis. Och till alltså det han har sökt i hela sitt liv. Kärleken och sin familj. Man blev väldigt glad. Och
alltså du har nästan lite tårar i ögonen nu också.
Jag är lite för lätt till tårar. Gråter.
Nu minns jag mina två sista frågor. Jag har inte läst någon annan sportbiografi alls. Nej. Men du har läst många. Och du berättar att du tycker att den här boken har något extra lager av någonting. Berätta nu. För man ska ju läsa den här boken.
Jag såg det var någon recensent som hade skrivit den bästa sportbiografin någonsin gjord som inte handlar om sport. För att detta är en bok som handlar om vad det är att vara en människa som inte riktigt vet vad han tror på eller hon vet. Jag tror att det är där som jag och de andra, ni som tycker om boken, känner att vi föds och sen är det någon som talar om för oss vad vi ska bli och sen uppfattar vi själva att nej, det kanske inte är så, eller var det så förresten? Man vet inte. Och att ingenting går att göra om och ingenting går att korrigera av det som har varit. Det enda du kan göra är att försöka ändra det som är nu. Och det är det som jag tror är hela liksom nyckeln i den här boken. Att en pojke föds för att uppfylla en pappas dröm. Pojken försöker att ta sig därifrån och springa så långt han kan. Och det enda han gör är att springa åt exakt det hållet.
Mm.
På samma sätt som man säger att man föds och man ska komma så långt ifrån sina föräldrar som man bara kan. Och en dag så är man precis som sin mamma eller pappa.
Alltså du vet att nu har vi två som sitter här. Du kan inte sitta och vara så här poetisk och perfekt.
Jag ska sluta.
Så därför växlar jag snabbt över till Agassi-grejen. Varför händer det här nu? Boken skrevs ju på engelska för X antal år sedan, men just nu så känns det som att det verkligen bubblar Agassi. Varför är det så mycket Agassi just nu?
Och jag tror att den här boken är en bok som när man har läst den så vill man prata om den. Mm. Det är därför jag märker det. Jag bara pratar. När ni frågar så bara pratar jag. Och innan vi suttit här i Björn Borg-rummet på Salkallen och pratat om boken. Och vi hade förberett massa frågor. Men bara prata, jag kan inte sluta.
Nej, men det
kanske också är någonting med hans stil. Att 90-talsstilen är på väg tillbaka. Det är liksom, modet är, ja, det är helt rätt.
Ja.
Nikes senaste kollektion har ju en tenniskjol i stentvättade, om man säger, jeans.
Wow!
Det är ju Agassis gamla shorts som kommer tillbaka. Och mycket färger och så. Så det kan ju vara att det bara...
Det kollektiva undermedvetandet. Ja. Det är ju fantastiskt i boken när McEnroe och Agassi går upp till Nike och får välja kläder. När McEnroe får välja först eftersom han är den bästa spelaren och skrattar åt ett par jeansshorts. Och Agassi känner, de är mina.
Du är ju ett poddproffs.
Ja, eller nej.
Nu har du något sånt där stalltips, ground rule.
För att göra bra poddar?
Ja.
Ta in en grym sidekick.
Se bara till så att du inte tänker på någon annan än dig själv och den som du gör det med. Det är som Agassi får lära sig i boken. Du behöver inte vara bäst. Du behöver inte vara perfekt. Det räcker med att slå den jävla idioten på andra sidan idag. Och imorgon så slår vi nästa.
Tack för det fantastiska, Henrik Jonsson.
Tack så mycket.
När jag hör Henrik berätta och det själv känner att jag har läst mig till, så känner jag det här med, alltså det blir ju aldrig, aldrig bra när någon tvingar en till någonting. Då blir man ju på något sätt, då får man ju aldrig välja själv och man kan ju aldrig bli, eller ja, man kan ju bli sitt bästa, ja, men det är ju inte först Agassi själv väljer och får en mening med sitt spel som han faktiskt blir så här fantastiskt lysande som han faktiskt var. Så jag tycker att dagens smash är att låt lusten leka fram våra framgångar. Att det är det som gör att gör oss bra.
Ja, precis så är det. Och det där är skitbra, Ulrika. Ett, du och jag. Vi lustpoddar, lustleker, vi lustspelar tennis. Och Henrik Jonsson översatte den här boken på lust. På tennislust.
Ja. Då kan det inte bli annat än bra, tänker jag. Tack gode Gud för att vi inte är proffs, Helena. Ja, men alltså det här är ju verkligen en bok som berör, måste jag säga. Och någonstans så blir man också lite inspirerad när han väl hittar sin sporr och sin gnista.
Ja, jag ska faktiskt bildgoogla, filmgoogla. Jag kommer liksom knarka Agassi och Stephanie Graf ett tag det är nu.
Men du, vet vad jag gjorde direkt efter att jag hade hört hans sista ord i boken? Så googlade jag 2006 US Open, hans sista match och hans ord som han säger när han tar avsked från sina fans och sin publik. Och det är så rörande, du vet, alltså det går inte att hålla tårarna borta, det går inte, därför att hela stadion står upp och applåderar och de slutar inte applådera, och till slut så säger de här som arrangerar bara, nej men alltså, nu måste vi prata, Mr. Becker måste få sin intervju och vi måste bara liksom gratulera vinnaren här, och då får han göra det, men sen så, och han bara liksom säger några ord och sen får han gå ut och sen fortsätter stadion fortfarande att applådera Agassi tills han får tag i micken, och du vet hans röst och hans uttryck, han alltså tårarna bara rinner på Agassi. Det är liksom han är så otroligt känslomässig när han tackar sin publik för och sitt team för liksom hans karriär i princip. Det måste man bara.
Och glöm inte, du hittar alla våra drygt 50 avsnitt där poddar finns. Sök Tennisvänner. Du kan också lyssna direkt från vår webb, tennisvänner.se. Där hittar du också tenniskalendern. Gillar oss får du gärna ge oss ett omdöme eller tipsa dina egna tennisvänner. Och vill du komma oss närmare så finns vi på Instagram och Facebook. Men annars så är podden slut och jag längtar efter dig, Ulrika, så kom hem nu. You're a little bit past the time, like a ball tries to hit the ground. People say, hey now, you gotta make it. What you do, knock your jump again. Smash, you gotta hit the smash. Some believe the wheels are rolling, big money, honey, people showing. On this game, show me his business, too bad.
You don't know how to hit the big smash. You gotta hit the smash. You gotta hit the smash. You got to hit the smash. And another guy's temperature's rising. I can't keep it fuzzing and biting. Watch out, you better break it.
Tennisvänner presenteras i samarbete med Dwarf Studio.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.